A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen till podcasten I väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström. Och den andra rösten som ni snart kommer att höra tillhör Patrik Sellman. Hej Patrik.
Hej Kalle.
Hur mår du Patrik?
Jag mår jättebra faktiskt. Det är spännande år, så är det ju. Vi drar hem mycket kurser här hemma och sådär. Och det börjar, våren börjar närma sig och bina flyger. Och jag har fått utökat min djurskara nu igen här lite grann. Börjat med det. Kläcker ägg i kläckskåpet då. Ja, det är roligt.
Det här får mig att tänka på en tweet jag läste igår. Det var en kvinna som skrev: hur kan ni boka resor? Det pågår faktiskt ett krig i Europa. Då tänker jag på dig nu Patrik. Du pratar ju, det låter ju som att livet är som vanligt för dig.
Ja, jag lever ju ett sånt liv och har en sån livsstil, så är det ju va. Det är ju... Alltså det är ju lite märkligt där, i och med att vi har ett beredskapsperspektiv på det, så låter det ju liksom så där, ja, du vet, oroligt och liksom. Mm. Men alltså, vi håller ju bara på med massa roliga grejer, eller hur Kalle?
Alltså, kan man säga att det du beskriver är den gamla brittiska postern Keep Calm and Carry On?
Ja, och vi har ju pratat om det förut, men jag tänker vi kan ta ett lite inledande snack just om det där med oro. För jag hör ju från andra nu att det är mycket oro då va. Och nej, men att det ska dämpas och så vidare. Vi har ju hamnat i den här situationen nu att folk har inte förberett sig i huvudsak då va. Så är det ju. Och nu känner de att oj då, det kanske jag skulle göra.
Mm.
Men så är det ju så här att ja... De här små beredskapsbutikerna som säljer några Milor-påsar i veckan, de har ju inget lager. De kan ju inte ligga på stora lager ifall det skulle bryta ut ett krig i Europa helt plötsligt och så vidare. Va?
Du tänker på till exempel Prepbox-försäljarna runt om i Sverige?
Ja, bland annat... Nej, men det är ju så. Man kan ju inte sitta med en organisation som är beredd på en omsättning som blir 5-10 gånger större över natten. Så är det ju också. Va? Men det gäller ju alla butiker. Och det är ju verkligen ett just-in-time-samhälle. Och det är ju inte konstigt. Men jag tänker just det där med oron ändå. Att folk är så oroliga att folk ska bli oroliga. Jag tror det är viktigt när man har med vuxna människor att göra. Att man faktiskt... pratar som vuxen till vuxna människor och inte liksom tar det här att man ska, alltså man måste kunna ha en rak kommunikation i alla fall va.
Mm.
Så är det, men det hanteras ju väldigt olika av olika människor det där. Alltså jag får ju också inputs just av det här att nej, men det är ganska många, och det är ju män då, och det där tycker jag är symptomatiskt också för den här oansvarigheten och det här vi har pratat lite om tidigare, vem vill jag vara och så vidare. Nej, men alltså det är ju folk som säger det att nej, jag går och tar av grannarna va.
Mm.
Och det är inte så ovanligt faktiskt. Och vad är det de säger, de här ofta unga männen då? Och de säger ju egentligen att ja, jag planerar överlagda rån och kanske ännu värre va. Det är ju otrevligt. Jag tycker man ska konfrontera det. Det är ganska allvarligt att vi har så omogna män och så oansvariga män då. utsträckning i samhället då.
Ja, men låt säga att vi har några sådana som lyssnar på podden då. Vad vill du säga till dem?
Ja, alltså försök ta reda på vad manlighet är för någonting.
Ja.
Det är väl egentligen det. Alltså att ta ansvar. Men det som, jag hör ju detta själv ibland. Jag hörde det faktiskt förra sommaren av en kille som jag tänker på där. Men att det liksom, var är vi någonstans när en ung man kan stå och säga detta, att exponera sig för att man faktiskt tänker så också.
Ja, men det måste ju handla om att den unge mannen, för honom är det här scenariot så pass otroligt att han kan slänga ur sig en sån här grej. Alltså, ja, för att det är så långt bort.
Men han beskriver ju sig själv och att han faktiskt ser den möjligheten där.
Mm, mm, mm.
Och det tycker jag man ska konfrontera dem med faktiskt, om man möter det. För det varför jag tog upp det är ju för att jag märker att andra möter det där också. Att det inte är så ovanligt, va? Att de här behöver tänka efter. Det är så otroligt viktigt det här att vi faktiskt ser att vi är beroende av varandra. Vi kommer att behöva hjälpas åt och det är jätteviktigt att vi alla tar vårt ansvar, va?
Mm.
Ja, och det gäller ju alltså det här att nej, det här är så otäckt och jag struntar i allting också. Det är ju ett annat som man möter då. Det kanske är det, kan jag väl, inte blanda in kön så mycket, men det kanske är vanligare bland kvinnor, så som jag upplevt det då och hört andra säga också då, att då är det istället den här uppgivenheten, va?
Fast jag tycker man måste, jag måste säga att det jag möter nu är inte uppgivenhet eller oginhet eller vad man ska säga. Det just nu känns det väldigt så där. Nu tar vi tag i det här. Nu, hur gör jag? Nu vill jag göra. Nu vill jag ta ansvar för min familj. Det tycker jag är den största,
ja, stora delen. Det är det. Absolut, absolut. Jag fick en Aftonbladet-artikel eller krönika skickad till mig häromdagen som jag tänkte på nu också då. Utöver vad jag har mött tidigare och hört tidigare och så vidare också då, va? Men det är jätteviktigt att vi gör det här, va? Och sen,
vad stod det i artikeln?
Ja, men det var en kvinnlig krönikör som just vägrade liksom acceptera det här med beredskap och ta ansvar i sitt hem och så vidare. Och det var en flerbarnsmamma då.
Ja.
Så är det. Men det är jätteviktigt att vi kan prata om det och att man inte försöker släta över och så vidare. Och det är jätteviktigt att folk också förbereder sig så gott det går nu efterhand som det blir, kommer in nya varor och sådana saker också då, va? Alltså det tar ju slut, det ser ju folk, va?
Mm.
Allt, vattendunkar, kök, bränslen.
Milarpåsar var någon som sa till mig att de hade tagit slut efter förra veckans podcast.
Ja, det är ju inte så konstigt då, det är ju inte det, va. Utan då får vi bygga vidare på det där. Men det är också väldigt viktigt att dra lärdom av det här, att det är en dålig strategi att huvuddelen av befolkningen tror att man kan fixa det när allting syns och ligger på bordet, va.
Mm.
I ett just-in-time-samhälle. Alltså bakaxlarna till Volvo lastvagnars bilar kommer in på förmiddagen som ska monteras på eftermiddagen ungefär.
Mm.
Det är ju där.
Det, men man kan ju förstå då det också. Alltså vi som håller på att sälja den här prepboxen, man fattar ju varför man vill jobba så. Därför att det finns en mycket mindre ekonomisk risk i det. Alltså att inte ha ett större lager, utan att man köper in vart efter. Alltså man fattar ju det.
Ja, fast om vi tittar på just det med mat nu då, så är det väl så här att där är det nog en mycket god investering just att köpa hållbar mat. För jag är tveksam till att den blir så mycket billigare framöver då.
Nej, men exakt. Men jag menar bara ur ett Volvo lastvagnar perspektiv.
Ja, ja, ja. Det är optimerad produktion. Alltså optimera lönsamhet och resursförbrukning och så vidare. Va? Behöver du ha stora byggnader, lokaler, personal för att hantera lager och så vidare. Det blir ju slöseri om du inte behöver det. Va?
Mm.
Så är det ju. Men då tappar du ju redundans och sådana där saker som vi har pratat om när det gäller livsmedelsproduktion och sånt där till exempel då.
Vi har ju tidigare på den, Patrik, pratat om paradigmskiften.
Ja.
Är det här ett paradigmskifte vi genomgår just nu?
Ja, jag tror att det är det. Jag tror att det är det.
Jag läste någon kinesisk vad ska man säga, essä på internet. Översatt, obs. Jag kan inte läsa kinesiska. Men där var det ändå någon slags kinesisk intellektuell som hävdade att världen, liksom, maktstrukturerna kommer att för evigt att förändras nu. Att världen kommer att delas upp i demokratier och auktoritära stater. Och den uppdelningen kommer att liksom cementeras. Väst knyts nu närmare varandra. Mer samarbete. USA blir återigen en ledare för väst, om man nu ska kalla det lite slarvigt. Medans de auktoritära staterna nu knyts samman. Ja, men vi ser på Kina och Ryssland och så här. Vad tror du att det stämmer?
Ja, men det har ju redan skett. Det är ju processer som sker och sker över tid. Och ekonomin har vi varit inne på förut. Det blir ju så här att livsmedelsproduktion. Vi har ju pratat om att det blir mindre mat beroende på att energipriserna går upp och så vidare. Va? Det här är ju redan igång, och en sån här sak som kriget som drog igång här nu då, det driver ju bara på i samma riktning. Det är ju processer som redan är igång. Va?
Ja.
Absolut. Jag kan ta en sån här grej ur vardagen här nu. Jag har en min dotters svärfar, han är mjölkbonde och han gjorde sin sista mjölkning i morse faktiskt i sitt yrkesliv. Han säljer korna nu då.
Jaha, går det pension eller lägger ner?
Nej, han lägger ner, men det är planerat sedan länge då såklart. Va? Det beror inte på detta, men de har ju gården kvar och driver den vidare och så. Normalt sett så kostar alltså konstgödseln då till spannmål och gödsla vallar och sånt också då 75 000 om året.
Ja.
I år skulle det ha kostat 300 000.
Oj!
500%, alltså 6 gånger normala.
Gud vad dyrt.
Ja, så är det. Han är nog inte den enda som inte beställde något.
Kan vi inte istället då gödsla med något som inte är konst?
Nej, men alltså, det finns ju inte. Det gör ju inte det. Det är ju inte, systemen är ju inte uppbyggda för det.
Utan, nej, men måste vi kanske göra om systemen så att de blir uppbyggda för det?
Jajamensan.
Istället för att bajsa ner i toaletter så försvinner bajsen.
Det där har vi också varit inne på, men det tål ju upprepas. Alltså att det där med vattenspolande toaletten, det är de som är insatta i problematiken, de menar att det är den värsta uppfinningen för kärnvapen som människorna har hittat på. Nej, men alltså att vi blandar ihop den här växtnäringen i avloppssystemen med annat.
Ja.
Och för bort den så att vi inte kan ta tillbaka den, va, till åkrarna. Och det kunde vi göra tack vare konstgödseln då, om vi säger så. Så det är ett jättedilemma, och tyvärr är det ju så att avloppssystemen är ju jätteeftersatta ute i kommunerna. Alltså de går sönder och det är liksom enorma investeringsbehov där. Och när de nu börjar göra detta, då bygger de precis likadant. Man ändrar alltså inte på det.
Mardröm.
Ja, egentligen är det ju det. Även denna vecka är kolonialvaror.se sponsor av programmet, och vi har fått till ett samarbete där ni lyssnare får 10% rabatt med koden beredskap. Detta erbjudande gäller fram till den 22 mars. Så där har ni möjlighet att till en rimlig kostnad öka på de riktigt långa lagren med torrvaror och konserver och sådana saker om ni vill det. Tack kolonialvaror.se för sponsringen.
I förra veckans podcast så pratade vi gick igenom 7 steg mot en bättre hemberedskap. Vi försökte dela in allt vi har pratat om i podden under ett års tid i 7 enkla punkter, så att alla ni som nu äntligen har valt att ta tag i det hemberedskap skulle få det liksom lite bättre, lite mer lätthanterligt, paketerat. Vi uppmanar er att ta tag i ett område varje dag under veckan. Och nu har det gått en vecka, så nu är ni klara. Så nu har ni bättre hemberedskap. Jävligt skönt, eller hur? Ni har fixat vatten. Så ni har lager med vatten. Ni har tänkt igenom hur ni ska samla er familj i händelse av en kris. Och också tänkt igenom hur ni ska göra och tänka om ni behöver evakuera ert hem. Och då vad ni ska ta vägen och vad ni ska ta med er och sånt där. Ni har tänkt igenom hur ni ska hålla värmen. Ni har tänkt igenom vad ni ska äta. Ni har tänkt igenom första hjälpen. Ni har tänkt igenom hur ni ska ladda batterier och telefoner och få information. Och ni har tänkt igenom brandsäkerheten hemma. Skönt! Kan vi bocka av det? Men, vi glömde några saker, Patrik, eller hur?
Ja, om vi skulle ta allt det viktigaste på 7 dagar. Jag tyckte det var en rimliga beting i och för sig. Men vi skulle ju kunnat fylla på med ytterligare några dagar nu.
Ja, bra. Det
hade
varit perfekt. Bra
om
skönt.
Vi hade gjort det i den veckan där. Men för det som jag tänker är viktigast som... ja, det är faktiskt det sanitära, hygienen.
Mm. Bra.
Så vi tar det som en sån här bonusdag, dag 8 eller det, för det är ingen överkurs, för det behöver vara med också, och för det blir problem väldigt fort med det.
Alltså jag tycker att det är lite tråkigt att prata om liksom sanitet som en bonusgrej, Patrik. Det känns det är som inget... ett straff.
Jag kan väl säga så här, det är ju ett straff om man inte planerar för det.
Ja, okej. Hur ska vi tänka då?
Nej, men saken är ju så här att det vet ni ju allihopa att vi ska ha vattenlager.
Mm.
Och många tycker, oj då vilken plats det tar. Tänk om du ska ha vattenlager för att spola i din toalett också.
Hur många liter vatten spolar man med när man spolar i toaletten?
Alltså det finns ju snålspolande och så vidare, men det är nog 5-10 liter i de flesta skulle jag tro.
Helt sjukt ju.
Ja, det är det.
Det var en person, eventuellt två personer behöver på ett helt dygn.
Mm.
Varje gång du spolar! Ja.
Ja, nej, men så är det. Och så det inser man ju då att, och det är inte ens säkert att det går heller beroende på var husen ligger och så vidare. Det kan vara så att det krävs elektriska pumpar och sånt för att få undan avlopp. Så att börjar man använda det så fyller man bara upp rören. Och då blir det ju otrevligt för dem som bor på den våningen under, om man säger så då.
Men där kanske Johansson, den där sura jäveln som alltid gnäller på när man slänger soppåsar. Han kanske bor där. Då kanske man vill att det ska tränga upp bajs i hans toalett.
Ja, eller i golvbrunnar och sånt. Men vi ska ju samarbeta när det blir jobbiga och kriser. Då får man göra det även med griniga
bra.
Personer. Så får de försöka skärpa sig. Eller så får man vara rak och tydlig med dem.
Bra.
Ja. Nej, men vad gör man då? Jo, en av de enklaste grejerna det är faktiskt kraftiga byggplastpåsar.
Är det de blåa eller?
Sopsäckar. Ja, det är det. Det är just för att du ska kunna ha stickor och sånt och det inte sticker hål och de går sönder och rivs sönder så lätt de här påsarna. Och det är väldigt skönt om de är fulla med bajs att de inte går sönder.
Ja.
Så är det va? Det är de blåa, kraftiga, riktigt sega påsar. De är lite dyrare, men just att ha några sådana rullar hemma då. Och du kan alltså, väljer du rätt storlek på dem, så kan du alltså sätta dem i toalettstolen, vika över kanten, fälla ner ändringen och sitta där. Va? Så det fungerar bra. Och det du behöver ha också då, för det här är ju sånt som, alltså nu är det inte bara du i din lägenhet och det kan ta tid, det kan bli några påsar och sånt där. Och så bor du i ett område med hundratals eller tusentals lägenheter, va?
Ja.
Mycket skit blir det helt enkelt.
Ja.
Ja. Så det här är en kunskap som är väldigt viktig att få ut. Va?
Mm.
Hur gör vi och när det slutar fungera? Tänker ett sånt bostadsområde och det blir allvar av det här och folk inte har det här. Hur löser de det?
Och så har de byggt bort alla rännstenar in i centrala Stockholm. Det är förjävligt.
Ja. Nej, men alltså det är fruktansvärt. Du har sjukdomsproblematik och allting runt omkring det där. Det är ju liksom det första i krisområden. Sätt upp toaletter när man kommer ut, va? Du vet, jordbävningar och sånt.
Alltså det var ju också det där vid Södra station, vid Bofils båge som det heter nu för tiden. Som är så här, som ett parkområde där folk håller på med olika gycklarkonster och dricker lådvin och sånt där. Där var det ju, för 150 år sedan var det bara som en, ett träsk av bajs och hästlik där.
Mm.
Och det är lätt att glömma bort.
Ja, det är det. Och när man är mycket människor på en liten yta så spårar det djur väldigt, väldigt, väldigt fort, va?
Mm.
Man hanterar de här påsarna på det sättet att man har också är väldigt bra om man kan ha strö. Och strö över som man gör på utedass.
Mm.
Därför att ja, det går ju att vika över plast och så vidare och lösa på olika sätt. Men det är ju inte så att du ska ha en soptäck till varje gång någon har varit där. Va?
Ja, det var min nästa fråga. Du menar att man har den där tills den är full toalett? Tills krukan är full, så att säga.
Tills... Alltså, i alla fall några gånger så kan man ju använda det till, va? Så just att det. Du är... Eller vill du, klart, vill du använda det en gång, ha en jäkla massa soppåse, sopsäckar hemma i
soffan. Ja, men för det var det jag tänkte, för jag tänkte direkt att det var en engångsgrej. Då kändes det onödigt med en så stor sopsäck för att trycka ner toaletten. Det känns mer som en avfallspåsegrej.
Ja, precis.
Eller hundbajspåse var det någon som frågade mig om. Ja, men det känns lite svårt att pricka.
Alltså, de tänker sig väl mer att du ska plocka upp det med den då, men då behöver du ju ha något ställe där du ska göra rent och så vidare efteråt. Inte vet jag om de har tänkt sig någon hink eller någonting och plocka upp det med sen då, eller... Jag vet just inte. Det. Kanske om någon har någon bra lösning så berätta gärna den.
Men när du säger strö då, Patrik, då ska vi förklara det här med kolet och kvävet igen.
Ja, och... Vi kan väl också säga så här att det är ju jättebra om man kan göra nummer ett, alltså urinera någon annanstans.
Ja.
För det börjar ju lukta väldigt mycket.
Och också väldigt tungt att bära.
Ja, det är det. Och det löser ju upp och gör att det blir någonting helt annat om det nu skulle bli något hål någonstans och så vidare i påsen, va? Men om du strör också så absorberas ju... eventuella vätskor och så vidare med hjälp av det här ströt då.
Mm.
Så är det. Och jag vet inte om det hinner komma igång så jättemycket, men det dämpar ju då, lukterna i alla fall om du lägger strö över.
Ja, men precis. För det vet man ju om man har höns som kanske ja. Flera av er har. Alltså det luktar ju starkt och så lägger du in lite ny halm och då slutar det lukta.
Ja.
Och det är då för att halmen är kolrik och hönsbajset är kväverikt, eller hur?
Ja. Jag kan väl också nämna att nästa steg om man vill göra en nivå upp, det är ju sådana här campingtoaletter som finns. Alltså att du har en liten toalettstol med en kraftig påse under.
Mm.
Det finns också.
Alltså med en grej som man viker ur, liksom. Alltså som en liten pall.
Ja, det är en pall i princip med en ändring på och möjlighet att fästa en påse under helt enkelt.
Jag hade en vattenskada en gång i en fastighet. Gud vad det lät som att jag har vuxit det lät. I vår gamla torp. På toan, så vi kunde inte använda toan på 9 veckor eller vad det var. Då hade vi en sån där. Den hade också en så här separett, heter det? Alltså att kisset åkte ut genom en slang bort.
Ja, precis. Är det en utedassisak?
Nej, utan det här var en sån här som en hopfällbar en liten palltoa med en
påse. Ja, precis.
Och men då det fanns också då, att den separerades så att man hade en slang med kisset som åkte åt sidan.
Ja. Ja, det är ju steg två om man säger så, om man vill satsa. Är man många så kan ju det vara värt att skaffa sånt i bostaden då som en reserv. Den går ju också att ta med på något sätt och sånt också om man skulle behöva den i andra sammanhang. Va?
P-grop och B-grop, heter det så?
Ja.
Är det någonting som vi jobbar med?
Ja. Men det är ju mer om du är ute eller om du bor på landsbygden och så vidare och inte har ett utedass.
Ja, för det var det jag tänkte lite för min familj här, att det skulle kunna funka. Alltså för er som lyssnar då, P-grop är då piss. Det här är som man håller på med när man är militär, tror jag. Jag är inte militär, jag har aldrig
varit. Jo, det är det ju. Det är
men då är det pissgrop och bajsgrop. Alltså att man har ett specifikt ställe. Så att, kanske är det lätt att alla går och kissar överallt. Och då blir det lätt äckligt. Men om alla gör på samma ställe så blir det bara ett äckligt ställe i lägret.
Ja, det är ju just om man är många också. Mm. Så är det. Alltså det räcker ju egentligen att man är några stycken. De springer alla runt och kissar överallt så blir det ju ganska luktare och blir ganska fort otrevligt. Va? Det är bra om man gör det på ett ställe då.
Mm.
I det militära just när man låg i stora tält och 12 eller 20 man i ett tält och det var kolsvart ute och man kan inte hålla på med ficklampor och så vidare så är ju den, då står det, är det en grop grävd ute till vänster utanför tältöppningen. Alltså inte där man går in direkt utan lite till vänster där det är en pinne i. Och gärna med någon form av utmärkning på då. Så när folk behöver gå upp och kissa i mörkret så kan man i princip gå ut visst antal steg och svänga vänster. Och så står du vid den där pinnen där och så. För då får du det där. Men B-gropen då, den är ju alltså i utkanten av förläggningen då. Va? För det har också med sanitet att göra och sådana här grejer. För ja, tittar du på jägarbaserna som vi hade så skedde ju matlagning och sånt inne i den förläggningen också. Och då, på sommaren och sånt har du problem med flugor och så. Då är jätteviktigt att man täcker över när man har varit där och sånt också. Så det inte kommer flugor som sen flyger någon annanstans och så har du magsjuka på allihopa där då, va?
Blä.
Ja.
Du, den där pinnen, kan man kalla den för p-stav då eller? Okej, men då har vi de här sopsäckarna och man kan sätta en sån sopsäck i sin vanliga toalett. Man har något att strö över och det går ju att ta torrt gräs väl?
Ja, det skulle man kunna tänka sig. Nu, jag... Ska jag vara riktigt ärlig så har jag ju inte, där jag är så kan man ju strö lite aska, man kan strö lite sågspån och sådana här grejer över, va? Men ja, jag är rätt säker på att det finns en marknad för köpta produkter där, men det har jag faktiskt inte kollat upp. Det finns ju vissa medel som man har i de här slutna systemen som är modernare husvagnar och sånt där då. Men det är ju inte det som ska användas här, va? Utan här är det ett torrare substrat som ska strös över.
Om det är sådana där som man har i utedass ju, sådana där som är lite rödbrunt.
Ja, det finns att köpa, eller hur?
Ja,
ja, precis.
Men det kan vara bra att tänka igenom. Och sen kanske någon typ av buntband, så kallade kattstrypare för att försluta säcken sen.
Ja.
Och vad gör man med den sen då?
Ja, alltså du måste ju förvara den någonstans. Och ja, så är du i en lägenhet långt upp i luften. Alltså, det känns ju så här att det inte är bra att ställa ut dem i trappuppgångarna precis. Utan har man balkonger så tror jag det är det lämpligaste stället att ställa dem på.
Har man hund? Kan en idé vara att låta hundarna äta upp det?
Nej.
Nej?
Det tror jag inte. Och jag tror de skulle må dåligt av att äta för mycket sånt också faktiskt.
Tror du det?
Ja, det,
alltså
tror
jag. Jag läste den där gamla hundevolutionsboken. Där stod det att hundar har utvecklats för att typ framförallt äta bajs från barn i läger förr, liksom, för 10 000 år sedan.
Ja, men alltså så är det ju. Det är ju som rävar och sånt också. De äter ju andra djurs avföring för att ta vara på det som restnäringen som finns i det. Så är det ju. Det är ju den typen av djur. Hunddjur gör ju det.
Okrok, då har vi det. Är det något mer med hygien och så här som du vill ta upp?
Ja, det är det. Och det är faktiskt det här jag tänker på yngre familjer, yngre människor och så vidare. Kanske gäller andra också. Men det är just det här att ha möjlighet att städa och hålla rent på annat sätt än med elektrisk utrustning. Dammsugare och sådana grejer. Att man faktiskt ser till att man har någon form av sopborstar, möjlighet att våttorka och sådana grejer. Alltså allt sånt här är ju viktigare om man är fler. Och det tillhör ju också det mentala, att om man kan, för det brakar ju ihop ganska fort, speciellt om man kan tänka, alltså skillnaden är ju att man är borta hela dagarna, helt plötsligt kanske alla är hemma
Det är det som är vårt problem här, tror jag. Vi är hemma för mycket. Kaos!
Nej, men alltså... Jag drar en parallell tillbaka till värnplikten igen. Jag kommer inte ihåg hur många vi var på varje logement. Om vi var 12 eller 16 eller vad det var i logementen. Och du vet, vi var ju ute och vi blev leriga och grisiga och alltihopa, va. Alltså, vi var tvungna att ha perfekt städat till frukost, till lunch, till middag och efter kvällstjänsten. Det skulle alltid vara ordning där, va. Och jag tänker, alltså, tänk om vi inte... hade hållit efter det där och befälen hade varit så stränga och det hade börjat grisa ihop och var grus och kladd och klet och grejer. Va? Utan nu var allting, det gjorde ju att det blev trevligt där trots omständigheterna då.
Mm.
Är man många på en liten yta så är det väldigt viktigt att hålla ordning då och vara städat och hålla det uppe.
Nu lyssnar ju inte Björn och Essa på podden, men vad tycker du att jag ska säga till dem för att få dem att städa?
Alltså, jag vet inte. Jag brukade göra så här när vi städade, att jag gjorde det till en happening. Jag var själv med mina barn, för hustrun låg borta halva veckorna och utbildade kokerskor på sjukhusköket i Säffle. Och det jag kommer ihåg, det var liksom att vi satte på AC/DC, Thunder. Och så varvade jag städningen och dammsugare och dans och grejer med att de fick springa hinderbana i taket över stockarna där och sånt där till musiken och så. Du vet, det var ju skitroligt att städa när vi höll på. Prova den approachen, så kanske fungerar.
Ja, bra.
Ja.
Testar vi det. En grej som Britta alltid påminner mig om när jag pratar beredskap är ju, hon brukar säga att jag glömmer, är ju att mensskydd. Att det är en sån här grej som är lätt att glömma bort i den här beredskapsvärlden, för att den är tyvärr, i alla fall historiskt sett, ganska mansdominerad. Men så det är ju också en grej att tänka på.
Ja, alltså det är ju överhuvudtaget personlig hygien. Du kan ta det här möjlighet att raka sig också.
Det har ju vi verkligen tänkt på, Patrik.
Ja. Men jag kan också säga så här, efter att ha provat på det där när det grisar ihop sig. Alltså så uppfräschande, så... alltså också en mental grej, just det här att kunna våtraka sig och känna den här fräschören och det där... när kanske övrig hygien inte är på topp.
Vad är en apokalyps om man inte får ha ett apokalypsskägg, Patrik?
Alltså, jag kör ju med väldigt stort skägg nästan jämt då. Men det är ju inte alla som har så stort och fint skägg som mig. Nej, men folk rakar ju sig och hår och så vidare. Va? Det blir klåda och allt möjligt för folk. Va? Så att... jag som har stort skägg, jag har ju faktiskt riktiga gammaldags rakhyvlar. Jag har även rakknivar då, såklart. Men,
såklart.
Ja, med vanliga traditionella rakblad till då. Med ett ganska hyfsat lager.
En annan grej som känns som att det är lätt att få tag på idag, men som skulle vara jobbigt att få tag på om man inte kan handla, är ju tandborste och tandkräm.
Jag tar lite, alltså grejer mycket, när vi pratade den där 7 dagars, då pratade vi ju 1 till 2 veckor. Känns lite som man kan använda den där tandborsten man har den veckan eller två.
Om man tappar bort den då?
Ja, då förhoppningsvis så har du ju reserv hemma. Jag vet inte om folk har det. Så tar vi ju så här då. Jag som har ett betydligt mycket längre perspektiv, jag har ganska många tandborstar hemma. Så är det ju. Ganska många tvålar och schampo och skurtraser och svabbar och ja, så. Så är det ju.
Men tidshorisonten 1 till 2 veckor så är då är det viktigare att kunna ta bajsa någonstans än att kunna byta tandborste.
Ja, byta tandborstet, borsta tänderna. Alltså alla sådana här saker, är det oroligt, stökigt, det viker på vanliga grejer och så blir en sån här sak som att upprätthålla de här små vardagliga rutinerna och sköta om sig och så vidare blir väldigt viktiga, va. Så jag ska inte underskatta sådana saker. Det är lite som vi har pratat om det där med att ha favoritfilmen på mobilen nedladdad till barn och kunna hålla igång mobiltelefonen och sådana där grejer.
Det är också en grej som de, alltså, man får säga ögonblicksbilder från Ukraina, att det verkar vara, folk verkar hamna i, alltså man följer krigsrapporteringen från kriget, då är det ju som att det känns väldigt som att det är som man handlar om olika stridsvagnar och artillerield och sånt där. Men så läste jag någon som beskrev att de flyglarm som gick, jag kommer inte ihåg vilken stad det var, och att det satt en familj och mamman satt och jobbade på datorn och barnet satt och kollade på iPad och de var så här: okej, okay, då går vi ner i källaren igen. Och så går de ner och så var farmor långsam och så sa de så här, skämtade de och sa att kriget kommer ta slut innan hon hinner ner och så här. Alltså det verkar som att man i en sån där hemsk nödsituation, krissituation, hamnar ganska snabbt i att försöka upprätthålla någon slags vardag.
Normalitet.
Ja.
Alltså när man hör berättelser, vi pratar ju om det här med flickan som lekte i trappuppgångarna och det här hur de förnekade att de skulle bli inringade i Sarajevo under jugoslaviska inbördeskriget för någon vecka eller två sedan, jag kommer inte ihåg vilket det var då.
Just det.
Men andra lärdomar som man hör, alltså tandkräm.
Ja. Oh.
Alltså att få tandkräm och få använda det, alltså det var väldigt värdefullt, va?
Ja, men det vet man ju själv, alltså om man har sovit ute i skogen, vilken otrolig skillnad det gör att få borsta tänderna på morgonen.
Mm.
Alltså vad man känner sig, i alla fall jag känner mig väldigt redo av det.
Tänk när vi hade legat ute en vecka och grisat runt och genomsvettat lite. Du vet, det är ju ingen, det är så stenhård fysisk belastning och så vidare. Va? Sovit dåligt och så fick vi gå till en, alltså att Tross och kompaniet eller skvadronen då hade gjort i ordning en återhämtningsplats, va? Och i snön gjort i ordning och gjort granbäddsstigar och så där, så fick vi klä av oss och så fick vi gå till ett ställe och de använde koket till att värma vatten.
Oj, oj.
Så stod det andra liksom och hällde några liter varmvatten i en plåtburk med hål i och så fick man duscha i det här, alltså. Ja, men alltså, livet återvänder, va?
Mm.
Alltså solen skiner, allt är så underbart och så mycket energi kommer tillbaka. Alltså sådana, alltså i ett vanligt perspektiv, så otroligt enkla små grejer kan betyda så mycket, va?
Mm.
Och det, de behöver man när det blir besvärligt.
Mm.
Så är det. Så förbered dem.
Du Patrik, en annan grej som flera lyssnare har hört av sig och sagt att de tyckte att vi glömde i förra veckans podd är det här med kontanter.
Ja, det har de hört. Det har vi inte med i prepbox-listerna heller. Jag undrar om jag eller om det föll undan. Jag kan vara jag som missade när jag gjorde ordning dem.
Mm.
Men
alltså det är inte att vi har lagt kontanter i vår prepbox, utan vi har listor på det man ska ha hemma.
Ja, precis. Folk kan känna sig jättelurade. Det var inga kontanter i lådan som ni sa. Ja, precis. Nej, men det är faktiskt så här att jag tror inte man... Okej, man kan absolut ha kontanter hemma, det tycker jag. Och jag tycker man ska använda kontanter också, därför att egentligen är kontanter verkligen en beredskapsfråga också, va? Och vi, speciellt vi i Sverige, har ju kommit väldigt långt i det kontantlösa samhället och det är bekvämt och så vidare. Man kan ta andra aspekter på det, men tittar man på en beredskapsgrej, kommer du ihåg det här med Konsum när de blev hackade en vecka och inte kunde... Alltså det fanns inga reservsystem. Alltså tänk vad lätt att bara haft block, skriva manuella eller ha ett manuellt system i kassorna och så vidare så att man kan köra detta sen, läsa in det efteråt.
Ja.
Hantera kontanter, men då vill det ju till att folk har kontanter också. Men kruxet är så här. Man kan tänka sig scenariot, till exempel cyberattack, där just bankomater och det är svårt att komma över... Men alltså grejen är att betal, då kan du ju använda kort fortfarande, va? Det är ju så att det måste gå ner betalsystemen totalt även i butikerna. Och då kan inte de hantera kontanter så bra på många ställen, va? Det är ju så. Och ja, jag pratade med en man här faktiskt för någon vecka sedan som verkligen försöker använda kontanter, och det blir svårare och svårare och svårare och svårare att göra det, va?
Ja, de få gånger jag gör det, du brukar alltid fråga så här, går det, får någon att tala med kontanter? Det känns som en artighetsgrej nu för tiden.
Mm.
Alltså, det känns som att man utsätter dem för ett problem, liksom.
Ja, precis, va? Och ja, det är ju så också, för att små företag med... Det är höga avgifter för dem när de kommer med kontanter till banker och sånt och ska in det på kontorna och sånt där också. Va? Så att det är ju ett, kontanter är ju ett dyrare system egentligen att hantera, så är det ju. Va? Men det är ju beredskapsperspektiv, så är det ju viktigt. Och har man kontanter hemma så är det ju faktiskt så här i alla fall att man kan handla med varandra med hjälp av kontanter. Till exempel. Va?
Just det.
Så att... Det är nog inte dumt att ha lite grann hemma då, men samtidigt så kanske man inte ska ha en övertro på det då.
Nej, men vi pratade ju för några veckor sedan om till exempel vinterutrustad bilen. Nu känns det ju vårigt ute, så nu känns det avlägset. Men och det var också innan kriget, vilket också gör att det känns väldigt avlägset. Men det är ju saker som kanske, liksom, det är ju vardagsberedskap. Alltså alla ska ha en skyffel i bilen när man kör på vintern, för att om man kör i diket så tar det inte loss utan en sån. Och kontanter kanske liksom är mer på den planhalvan, att det är mer grej, alltså det är en grej som du behöver ha, alltså, för ditt vanliga jävla liv. För att ibland så alltså jag skulle köpa färg åt Britta någon gång på någon färgaffär. Det var så. Färghandlare. Ja. Och då var deras kortterminal nere, och då fick folk vända liksom. Men om man då har kontanter, så då kan man ju uträtta sitt ärende ändå.
Det gick att göra det där, ja.
Ja, precis, med kontanter. Ja, exakt.
Ja, precis. Alltså jag har ta en mental aspekt på detta också.
Mm.
Alltså nu kan, sitter man och pratar rätt ut här om personliga grejer. Alltså, hej, kom och råna mig.
Alltså, kom inte och råna Patrik. Han är instruktör i en pistolskytteklubb.
Ja, så fick du sagt det också, Kalle. Nej, men alltså det är ganska skönt att ha en liten men ändå okej, hyfsad kontant i sin plånbok. Det känns bra, alltså att man har det.
Mm.
Man vet att man har det. Och det kanske är just för oss som har... Nej, men du vet, när man var yngre och så där, det var inte varje månad allt räckte hela vägen och så vidare. Va? Så att just att känna att man har det där, att man som en liten buffert, en reserv som man inte använder förrän i absoluta nödfall. Då, va?
Ja, men exakt.
Men det finns ju alltid stöldrisk och sådana grejer när det gäller plånböcker och så då.
Ja,
så är det ju.
Ja, det får man ju ta med i tankarna. Ja. En annan grej är också, om man har barn, att det är så bra för barn att lära sig om pengar genom att hålla i dem. Det blir som lite tydligare då.
Konkretare, ja. Och det är många människor som har den självkännedomen också, att de behöver, det har jag stött på. Och det tycker jag är ganska klokt faktiskt. Just det här att nej, jag har inget begrepp om pengar om de sitter på ett konto, utan jag måste ha dem i plånboken och ta i dem, annars så försvinner de bara.
Du kan säga direkt till mig istället, Patrik, för att hålla på att säga det så här i podden. Du, jag tycker vi ska beröra ämnet byteshandel.
Mm.
För det är ju någonting som i alla fall jag tänker kan aktualiseras i ett lite längre scenario. Eller fan, ett kortare scenario också.
Absolut, även i kortare, va? Oj då, tandkrämen var slut. Har du en extra tub? Åh herregud vad glad jag blir.
Liksom. Ja, men och vissa grejer blir mer värda efter, alltså, om det inte går att få tag på. Jag såg någon film från Ryssland. Jag tror att det var en skämtfilm faktiskt. Men då var det att de skulle byta, vad det nu var, en cheeseburgare mot... diesel eller vad det var.
Mm.
För att McDonald's har lagt ner i, alltså stoppat alla, stängt alla restauranger i Ryssland nu.
Mm.
Men att det känns ju liksom också bra att ha tänkt igenom lite. Vad kan jag erbjuda? Är det så?
Absolut, och faktum är, vi har pratat hygien idag. Hygienprodukter är verkligen någonting som skulle kunna vara där.
Jag tänker också så här, som snus och cigaretter och sprit och sånt där måste vara bra att byta med.
De gamla klassiska smuggelvarorna, ja.
Mm.
Precis. Ja, men så är det ju självklart då, va?
Vi har också varit inne på det här en gång tidigare när vi pratade om att skaffa färdigheter och kunskaper. Att det är också någonting som man ju kan byta med. Alltså en typ tandläkare blir ju får ju lätt att byta till sig grejer mot att dra ut tänder i ett längre scenario.
Mm.
Eller hur? Skomakare, alla de där grejerna.
Ja, reparera grejer och sådana saker kommer att bli värdefullt i ett längre perspektiv. Men jag tror det kan bli det ganska fort, va?
Mm.
Så att det behöver inte vara jättelånga perspektiv. Verkligen inte.
Men var inte en sån där som köper alla skyddsmasker som finns på Amazon och sen säljer till ett överpris. För sådana är idioter. Patrik?
Ja?
Du har skrivit i ett sms till mig att idag vill du prata om Victory Gardens. Är det ditt nya trädgårdsföretag?
Nej. Alltså jag har med det, men jag har också med odlingslotter, kolonilotter och så vidare i det där.
Ja, berätta.
Mm. Folk börjar ju bli medvetna om det här med, som vi var inne i början, just-in-time-samhället. Alltså det är ju så här, lagret i butiken är i princip bara det som är i hyllan.
Ja.
Och så sitter, när det säljs, du har alla lagersaldon och alltihopa i butikens datasystem.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och när någonting slås ut i kassan så räknas lagret ner. Och så vet den hur många det ska vara och så genereras det inköpsorder som kommer beroende på butiker. Är det en storstad, en Mac, Ica Max eller något? Ja, det kommer väl in lastbilar hela dagarna där, hela kontinuerligt. När de lastbilarna slutar komma vid normal handel så hör man ju det att varorna tar ju slut på ett par dagar kanske i en sån butik. Vid normal handel.
Mm.
Det är ju inte så att folk, om det är en sån stor grej som händer att inte lastbilarna går ut med varor till våra butiker, till hyllorna där, va. Det är ju någonting som har hänt och som alla människor får kännedom om, va. Så att då är det väl snarare 2 timmar än 2 dagar.
Mm.
Och när det är slut, det räcker ju ingen vart till hela befolkningen eller det som finns i våra butiker, utan det är ju ur hand i mun i princip hela tiden där, va.
Hur många kilokalorier finns det i en ICA Maxi?
Ja, du. Det är ju inte för mer än, ja, lägger du ihop butikerna som är det som servar en befolkning, så är det ju för några dagar egentligen, va. Det är ju inte mer som finns där.
Nej.
Egentligen. Så det är verkligheten. Jag tänker så här, alltså, okej, folk tänker det, men fullfölj tanken också. Mm. Fullfölj tanken. Ja, alltså, vi pratar om svält, alltså missväxt 1867, 68, 69 och så vidare. Herregud, här lever vi i ett samhälle som i princip nästan aldrig har varit så sårbart. Okej, vi lutar oss emot att det är missväxt där, så kan vi få vara därifrån. Men alltihop beror ju på extremt sårbara logistiksystem, va? Som har blivit ofattbart komplexa. Så att vi lever ju i en väldigt sårbar tid. För allvarligare störningar så är, men alltså då är det inte fråga om att det var missväxt i somras, så att det kanske kärvar med maten om ett halvår eller någonting sånt där, va? Utan här kärvar det om ett par, tre dagar, va? Ja, så är det ju. Så att man, jag delade en artikel i händelser på Instagram-kontot där. Det är ju ingen nyhet, men det skrevs nu igen då. Det är, söker man på beredskapslager Sverige och så får du ju upp ett mängd artiklar som sträcker sig flera år tillbaka i tiden här, va. Så det finns inga lager. Det gör inte det. Det är alltså, köp det.
Ja, hemma hos dig finns det ju.
Ja, men alltså beredskapslager är ju de gemensamma lagren på samhällsnivå som vi hade gigantiska, va? Det har vi ju pratat om tidigare också, där det fanns det fanns lager av allting. Och produktion och avtal om att kunna upprätthålla eller ta upp produktion, och man skulle ha lager för att ta upp produktion, de här företagen och så vidare, va? Alltså tiotusentals företag hade de avtalen, men allt sånt är borta. Bunderna silosar där de skulle lagerhålla spannmål och så vidare, både till djurfoder och till människoföda och sånt där, de är borta. Allt sånt är borta. Alltså det som var organiserat som beredskapslager. Men framförallt så är det ju så, visst har vi en produktion i landet av livsmedel och sånt. Bara spannmålsproduktionen är ju dubbelt så mycket kalorier än vad våran befolkning behöver, va. Men om du inte har diesellager, du kan inte distribuera det där, du kan inte få ut det, för det finns inte någon plan eller... Alltså planer kan finnas ibland, men en plan hjälper ju inte mycket om man inte har förberett sig också genom att till exempel lagerhålla reservdelar, service och så vidare till lastbilar och bränsle och sådana saker, va?
Just det.
Det är som jag såg... Livsmedelsverket kollade kommunerna nu då, och så visade det sig att knappt hälften hade en plan för hur de skulle hantera livsmedel i kris. Alltså tänkte jag det, plan?
Ja.
I en perm längst in i arkivet, så Livsmedelsverket ska godkänna dem då, eller då, ja. Och de andra ska hyra en dyr konsult och så göra en plan då, ställa längst in i arkivet i en perm. Men har de någon beredskap för det? Alltså plan måste man ju göra och gå igenom och så vidare, speciellt i stora organisationer och sånt där. Men sen måste man ju också vidta åtgärder, va?
Ja.
Och ja, kommun med alla sina bitar. Men det är inte så. Grejen är det att nu försöker de också på en begränsad marknad bättra på det hela, va? Så de är ju också med där och i... inom situationstecken tummer hyllorna nu när huset brinner, va? Så det är så viktigt, och jag tänker när vi har en så, alltså för mig då som sitter och tittar på detta år ut och år in, oj nu gick det, har det gått bra igen, har vi kommit undan med blotta förskräckelsen och allt bara rulla på alla nivåer i samhället. Så alltså det är, jag vill använda ordet att det är fruktansvärt egentligen hur det är, va. Och om vi då ska förändra det här så fort som möjligt, då är det snabbaste, stabilaste och mest basala grundläggande att hushållen höjer sin beredskap, va.
Just det.
Och det måste vi hjälpas åt med. Jag kommer tillbaka till det hela tiden. Det är så viktigt. Det är inte släpp det där med att det bara är att sitta själv, utan det här är hela samhällets förmåga att stå emot kriser och krig och allting, va? Det börjar med hushållens beredskap. Det kan vi säga varannat avsnitt och upprepa gång på gång, ja, bra, tycker jag. Men det är också så här att samarbete och samarbeta, det kräver också att folk gör sitt.
Mm.
Se till att deras familj har sin beredskap. Sen om man gör det tillsammans med familjer i ett hus och skapar ett gemensamt beredskapslager. Saker i verkligheten. Inte bara att man har pratat eller skrivit på ett papper, utan att det faktiskt finns där.
Mm.
När det inte kommer längre. Det är jätteviktigt, va? Men jag tänker och skulle vilja dra det där att vi, för nu har vi faktiskt, för ovanlighetens skull, vi har ju pratat mycket småbruk under året. Mm. Kan man väl säga. Det var väl mer vart tyngdpunkt på det, och så försöker vi fånga upp det här kortare beredskapsperspektivet in emellan. Men nu på slutet har det blivit väldigt mycket det här 1-2 veckors perspektivet. Och jag tänker att jag skulle vilja säga till folk så här att om man har funderat på att börja odla grönsaker, att det är liksom lite grann av en dröm att man vill prova det någon gång, eller att man har en liten odling men har drömt om att faktiskt utöka den lite grann, eller skaffa de där hönsen eller kaninerna eller bikuperna, då är det så att i år är nog det året som du ska faktiskt göra slag i saken, va? Om inte annat för att börja bygga kunskap och erfarenhet runt omkring det.
Ja, men och infrastruktur ju.
Ja, precis. Och speciellt om du försöker göra lite större odling då blir det ju väldigt viktigt med att skapa system och lära sig skapa system runt omkring det och sånt där med plantuppdragningar, bevattningar och hur ska man tillvarata sköd och så. Men jag vill i det här då, så vill jag ju säga det alltså att innan det här oroligheterna kom nu, kriget kom i Europa här, så var det redan så att det var bekymmersamt. Mm. Det var torka, kaffepriserna har en del sätt gå upp och så vidare kraftigt, men det gäller andra områden också. Energipriserna, energibristen har gjort att drivmedel går upp. Att konstgödsel har vi pratat om här tidigare idag. Allt blir dyrare och det påverkar livsmedelstillgången. Nu kom det här kriget också. Alltså force majeure på foderproduktion på fabriker, för att de får inte majs till sitt djurfoder. De kan inte leverera det som är beställt och betalt en gång, va? Alltså vi pratar om två riktigt stora leverantörer av spannmål och sådana saker till världen här, va? De har många andra viktiga produkter också i Ukraina då, va? Vi pratar om det här med ämnen till konstgödsel. De har mycket naturgas och sånt och kan använda energin för att tillverka konstgödsel och så. Men om man håller oss till mat så handlar det alltså om 10-tals%, va? Jag kan inte de exakta när det gäller veteproduktion och exportmarknader och så vidare, men de är av stor betydelse, va?
Mm.
Så är det. Så det här bygger på. Det är så att G7-länderna har alltså haft krismöten om att försöka få grepp om hur allvarligt detta är alltså.
Usch.
Ja, det är ju så. Och i de här, det blir ju förmodligen som vanligt. Jag tänker jag ska säga det, men det låter så bedrövligt, va? Och det blir ju så att matpriserna stiger mycket.
Mm.
Och så blir det de fattiga i världen som får svälta ihjäl, för de har inte råd, va?
Mm.
Det är ju där, va?
Mm.
Så får man se hur man hanterar det då på den nivån där det går att hantera sådana saker då. Men matpriserna kommer att gå upp mycket. Och jag vill inte sitta och skrämma upp folk med matbrist och så vidare. Men det är ju som vi har ju tagit det med butikerna.
Det är nog lite sent, Patrik.
Ja, vi har tagit det med leveranserna i butikerna där.
Alltså, du har redan skrämt upp folk.
Ja, precis. Men det är ju det där att tala till vuxna. Försöka vara vuxen och tala till vuxna direkt. Inte, men tänk efter. Gör det. Och tittar man historiskt på det här med att faktiskt odla ur ett beredskap eller krisperspektiv, så har du något som är känt internationellt väldigt mycket i de som är intresserade av det. Jag tror i de här anglosaxiska kulturområdena så är det nog ett mycket välkänt begrepp också. Det är ju Victory Garden som du nämnde där. Så det är att man odlade upp alla trädgårdar, parker och allting i framförallt under världskrigen då. I Sverige så har det ju sin motsvarighet i även att vi odlade upp parker och odlingar i städer och sånt, i trädgårdar och så, men framförallt också i det här som hade börjat sent 1800-tal för att höja livskvalitet och som sociala projekt och så vidare. I och med industrialismen där så gjorde man ju mycket odlingslotter och att barnen skulle kunna vara i koloniträdgårdar och sådana här grejer. Va? Men de där användes ju också och hade stor betydelse under världskrigen. Va?
Mm.
Framförallt första världskriget så var det ju stor matbrist då, va, i landet. Så är det. Så titta gärna på det där, men alltså har man tänkt så alltså det kan vara väldigt bra att ha och producera egen mat helt enkelt. Va?
Jag gjorde ett TP med gympaläraren ju på en högskola, alltså min gamla högskola i Ösmo, en ort som ligger nära där jag bor nu. Och har liksom funderat över så här, vad är nästa, vad vill jag göra härnäst så här, som har, ja, men det känns som att det finns en potential i den där, det samarbetet på den lilla orten. Och jag råkar då veta, eftersom jag är med i de här Facebookgrupperna och sånt där, det pågår inte så mycket samarbete i på alla fall de här orterna där jag bor, utan det är mer att man håller på och gnäller på varandra. Och därför har jag tänkt just på den där tanken att man skulle ha odlingar tillsammans, för att jag tänker att det löser så många problem liksom. Dels är det bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Man producerar mat liksom nära de som ska äta den. Man ger också folk det där som jag har fått så starkt sen jag flyttade till gården. Att jag kommer närmare matproduktionen så jag vet vad som krävs för att, alltså, att använda citron i matlagning till exempel. Alltså jag får två citroner om året på mitt lilla citronträd. Och då och liksom att liksom njuta av det. Att lära folk den delen av vad, liksom, vad maten kommer ifrån. Men sen också att få ihop människor och samarbeta kring en gemensam sak. Så det där har jag hållit på och tänkt på jättemycket. Det finns en stor grön yta i Ösmo som jag var liten kallade för Ica ängen, vi spelade brännboll där och så här. Som nu bara är, ja, men det är som igenväxt äng. De slår gräset typ en gång om året med betesputs och så låter de det växa. Och så är det ingen som är där, det är några stigar över där folk som passerar. Jag tänker att det är ju en perfekt liksom, plats att anlägga en sån här community garden. Så det har jag på drömt om att jag skulle vilja göra som ett tv-program eller så här. Men sen så såg jag den här tunna blå linjen. Alltså det är ju en dramaserie som utspelar sig i Malmö. Man får följa poliserna jobb där. Och då hade de gjort ett sånt här projekt och då gick åt helvete i alla fall. Så då kom jag av mig lite. Men jag tycker det är så jävla starkt det där. Att gå ihop ett gäng och odla tillsammans. För att det blir också så mycket enklare. Alltså det blir enklare, det blir roligare. Det blir liksom fler kan engagera sig. Fler får en inblick i var mat kommer ifrån. Du får bättre råvaror. Och du det är också en, liksom en beredskapshandling. Jag tycker att det finns liksom inget att förlora på det riktigt.
Nej, men det är exakt så som du säger. Men jag tänker på det där misslyckade. Alltså grejen är ju inte ge upp, va? Utan då får man ju lära sig och få det att lyckas helt enkelt och hitta lösningar och så. Va?
Och du, får jag säga det som Essa sa i morse?
Ja.
Essa hon fick en cykel. Och nu håller vi på att öva. Hon har inte lärt sig cykla än, så vi håller på att öva som fan det är så här. Jag springer och håller i sadeln. Och så i morse så... Alltså, hon började cykla ganska snabbt. Så jag blir ganska... Och så springer jag så här böjd. Så jag blir ganska trött. Jag sprang liksom... Jag cyklade säkert... Ja, men 700 meter eller någonting. Och då är jag liksom ganska slut. Och då tappar jag koncentrationen lite. Och då så välte hon så här. Och så slog hon i knät i ramen. Och så fick hon jätteont. Men då så sa hon så här... jag måste fortsätta cykla nu. Jag tänker inte ge upp med att lära mig cykla. Och det var så jävla inspirerande, tycker jag.
Hon har fått rätt attityd, Kalle.
tänk att jag lyckades. Eller att vi lyckades med det. Ja, det var ju jävligt, det var mäktigt.
Ja. Men du, tillbaka till det där du sa där, va?
Mm.
Det finns flera aspekter på det där och jag tyckte du var inne på dem faktiskt. Ja, det ena är det där, jag märkte det på våran småbrukarkurs i fjol, va, när vi körde pilotkursen här. Hade 12 som ställde upp som försökskaniner på det här. Och en av de stora grejerna från det var många grejer vi lärde oss, men en av dem verkliga, det var just det där med herregud, vad folk uppskattade att få arbeta ihop med andra.
Mm.
Och jag och Ingmar tyckte det var jättekul. Ja, men och sen bara det här, men herregud, vad fort det går. Vad ska vi hitta på nu?
Mm.
Ja, men du vet, sådana här grejer som normalt sett man tycker är ganska stora projekt.
Mm.
Du hinner knappt organisera det och vända det och jobba någon annanstans, så måste du liksom leda vidare, höll jag på att säga.
Ja, ja.
Och det är även det här projektet jag har med min familj, där barn och barnbarn och respektive och sånt kommer hem och vi sätter potatisen tillsammans och skördar potatisen tillsammans.
Mm.
Ja, men alltså, jag hinner bara köra upp fårorna så är det klart, va?
Ja. Med och det där är guld.
Ja, men det är det. Och så framförallt att allt det där blir ännu roligare, va? Men jag vill nämna en grej. Jag trodde nästan du skulle göra det. Men du kanske har missat det. Det är en folkrörelse, ska jag nog kalla det, i vardande. Och det finns positiva exemplar. Nu kommer jag inte ihåg namnen på de som har dratt igång det här. Men det kallas för Matvärnet.
Mm-hmm.
Och det har ju en tydlig beredskap. Det hör man ju i namnet.
Mm. Alltså som Hemvärnet.
Ja, typ Matvärnet. Mm. Precis, va? En civilare variant av basic-grejer. Och det jag uppfattar, alltså jag är ju inte engagerad, inte jätteinsatt och så vidare, men jag har tittat på det lite grann då, så att det jag säger nu får ske i all ödmjukhet, men jag tycker ändå att det är viktigt att säga det, för du var inne på det. Det är ju alltså det här att det viktiga är att komma igång med det här.
Mm.
Alltså bygga strukturer, kultur, gemenskap, social kapital. Vi har ju varit inne på det förut, det här att vi, i och med samhället vi har byggt upp, så är vi inte lika beroende av varandra och det är vi inte beredda att investera och gneta, och folk är ju jobbiga och sådär, va. Men förr var vi ju tvungna att göra det, och när vi höll på med det, då lärde vi oss det också, va.
Mm.
Vi ska ut och lära oss det där igen. Och det här är ju en sån supergrej att göra det. Och att man gör det också med ingången att faktiskt bygga gemenskap, social kapital, kunskap. Mm. Och sen kan man ju efterhand växla upp det här givetvis då, om det behövs.
Mm.
Bara komma igång med det, alltså lokalt där. Jag tycker det verkar vara ett väldigt lovvärt initiativ och rörelse faktiskt. Så ni som hör det här och hugger på kroken där, så kolla upp detta och ta del av dem som har byggt kunskap och erfarenhet kring det där redan då, va?
Eller bara snacka med kompisar. Jag och en kompis till exempel, vi ska göra en gemensam sak av tobaksodlingen i år. Att vi gör det ihop. Mm. Så att vi båda har snus för nästa år. Mm. För att det är lite tungt att dra det själv. Tillsammans, ja, men så med allt annat.
Ja, men precis. Och jättekul projekt. Jag har tagit lite initiala kontakter här också. Och jag är som du. Jag bara gör, va? Mm. Jag är ingen föreningsmänniska och så. Men jag vet att många andra är det. Och vill man göra det i urbanare sammanhang och sådana saker. Och fixa mark och, ja, du vet, så här. Så kan det nog vara så att göra det i någon mer organiserad form kan vara en bra metod då, va?
Och det där jag också tänkt på, som, alltså, vi har ju så mycket ytor här hos mig, även om jag gör allt jag kan för att använda varenda liten kvadratmeter av vår tomt. Så vi har ju plats. Att det är därför det vore så perfekt att ta hit någon som vill ha typ en kolonilott mot att ja, men hjälpa mig med vårbruket till exempel. Så där. Ja, det skulle jag vilja göra också.
Mm. Du, det där tycker jag är en bra grej. Men framförallt också, har du haft funderingar så kanske du ska ge dig en spark i arslet i år alltså och komma igång. För nu börjar ju säsongen vara här och det kan bara bli dags att förbereda och så. Jag tänker så här, Kalle.
Mm. Kul.
Innan vi slutar nu så skickar jag även en lyssnarfråga till dig. En skriftlig. Jag kanske ska läsa den. Vill du läsa den idag? Som du brukar.
Alltså det är väl bäst att jag läser den eftersom jag är programledaren.
Just det.
Okej, Josef skriver så här. Hej, tack för en bra podd. Jag har en fråga om höns. Om det ska bli omöjligt att få tag på foder / spannmål, vad kan man mata dem med istället? Hur länge klarar sig hönor på att enbart picka och äta i naturen och matrester? Hönsrasen jag har är värphybrid. Någon annan ras som är bättre för ändamålen? Hej då, Josef.
Ja. Det här med odling, och jag nämnde även kaniner, hönor och bin.
Mm.
Det är ju de här riktigt villa trädgårds, radhus trädgårds husdjuren som också kan producera värden i en mindre husbehovssammanhang där då. Om vi tar helhetsgrepp över det där så kommer hönorna med där. Men jag börjar med kaniner i alla fall. Och det som är så, det är en typisk kristids, alla har kaniner när det blir riktigt illa, va? Dels kan du ju föröka upp dem väldigt fort och de blir könsmogna relativt tidigt och så vidare också, va? Så att det går att få bra snurr på det där och sprida det bra. Och det också, har man funderat på det så sätt igång det så att man får erfarenhet och sådana grejer. Och det är lätt att skala upp det. Och jag tänker lite grann att ni som har kaniner, var inte rädda för att ta någon extra kull utöver vad som man brukar göra. För jag har en väldigt stark känsla av att efterfrågan på hönor och kaniner kommer att öka. Även kalkoner och gäss och andra sådana mindre djur också då, va? Så ha det med er så att det finns djur till folk som vill köpa och dra igång då. Fördelen med kanin då, just det här, det är ju det med gräs. De är otroligt bra grovfoderomvandlare, alltså gräs. Precis som idisslare, kor, getter och får och så vidare, så är de i samma klass alltså.
Just det.
Så där kan man förse och skaffa foder själv. Slå ängar och dikeskanter och allt möjligt egentligen om man ser det. Om man inte kan skaffa gräs, va? Slå och torka gräs som vi har gjort här i den här delen av världen hela somrarna i årtusenden, va? Där har man en jättebra möjlighet med kanin. Sen har man mer snabbväxande raser och sådär så kan det vara bra att tillföra andra fodermedel också då. Det man får se upp med kanin är väl att de är väldigt bra just på fibrer och grova grejer och sånt där som idisslarna då. Så att man inte ger för mycket fett, alltså feta fröer eller snabba kolhydrater, socker helt enkelt.
Jag skaffade två kaniner i Essa en gång och då råkade jag köpa matkaniner, alltså köttkaniner.
Ja.
Och de alltså, som var väldigt skygga och väldigt jättestora. Men då sa den jag köpte dem att de behöver kraftfoder när de tillväxtfasen liksom. För att annars så de kan inte äta gräs så att de klarar sig.
Nej, om man jämför då, jag hade ju Gotlandskaniner här som jag avslutade för några enstaka år sedan här. Det är ju en sån lantras. Och det som utmärker den, det är att den faktiskt klarar sig relativt bra på hö. Men den växer ju långsamt. Det kanske tar 7 månader för en sån kanin att bli slaktmogen. Medan om du då har en mer snabbväxande, mer köttig kanin också, så kan den vara slaktmogen i princip efter halva tiden mot en gal, alltså 3,5-4 månader.
Och jag tänker att det här får oss in på att svara på Josefs fråga, eller hur?
Yeah. Ja, men hönor är ju det andra djuret som du också kan föröka upp ganska fort då, va? Fler och få producera kött med kycklingar och sånt där. Ha ett begränsat antal över vintern när du måste hålla foder och så. Jag skulle säga, den avslutade frågan där, hönsrasen jag har är värphybrid, någon annan ras som är bättre för ändamålen? Alltså pratar man leva på insekter och maskar och gräs och sånt där, så räcker ju inte det. Speciellt inte sett över året, va? Så är det ju.
Nej.
Men det finns ju de som har ett bättre födosök och levererar ägg även om inte fodret är pellets optimalt så, va. Och det är ju också lantraserna. Varför de som engagerar sig i det håller de vid liv, det är just det. De kanske inte ger ett drygt ägg om dagen. Ens om man ger dem perfekt foder.
Nej.
Men å andra sidan så kanske de lägger 4-5 ägg i veckan på väldigt enkelt foder.
Ja.
Medan de andra som kanske lägger 7-8 ägg i veckan, de ger inga ägg alls om de inte har den där pellet.
Ja. Ja, men exakt.
Så väldigt generellt sett då. Så att, och det finns andra fördelar med lantraser också, just det här med födosök och
alltså den där värphybris, jag hade ju några sådana förut. Det är ju något som lite obehagligt med dem, tycker jag. De känns ju lite retarderade.
Ja, men det kan nog, då har du pensionerad också, va?
Ja, ja.
Ja. Nej, men de...
Ja, men det där att de höll på att hacka så mycket på varandra och liksom. Alltså, så nu har jag slutat med sådana. Det känns som en helt annan stämning i hönshuset.
Ja, men vad har de varit? Alltså, det är ju så här. Vad efterfrågar... Jag vill ju inte gå in på matproduktion och så vidare, men... Tänk, är det burhöns du har fått?
Nej, det var det inte. De hade bott i hönshus. Coop and run.
Frigående då. Ja. Jo, men då har du å andra sidan jättemycket höns oftast.
Ja.
Du har rött ljus där inne så att de inte ska se när de blöder lite grann runt när de har lagt ägg och så, va? Så att de inte hackar på varandra och sådär.
Mm.
Jag vet inte exakt hur det ser ut nu om man har löst ordet, men jag vet att historiskt har det varit så. Så att det är ju väldigt speciellt, men det är ju också så. Jag pratade med en granne här, en vän. Och när foderkostnaden gick upp nu, de körde ju pellets då. Så hon sa, det är ju ingen idé. Jag tror, om vi tittar på hur mycket ägg de la här tidigare, då har man inte riktigt kommit igång, va. Men vad foder kostar, så hon räknar ut att äggen kostar 18 kronor styck liksom, bara i foder.
Ja.
Ja. Ja. Nej, men alltså, ja. Det är mycket att tänka på kring det där då.
Mm.
Men sen har du just det här, om du inte har de här Formel 1-raserna riktigt då. När det gäller kaniner nu, då kommer jag faktiskt att gå den vägen. Därför att de är så bra just på gräs då.
Ja, alltså Formel 1, du kommer ju skaffa några som växer snabbt som satan.
Ja, jag fick, när jag gjorde min resa här som jag annonserade så alla banditer skulle höra det. Men det var bara jag som åkte. Min hustru var hemma, så det var ingen som vågade komma.
Nu kommer jag åt. Patrik?
Ja.
Förlåt, jag kom åt något. Du försvann. Vad sa du? Det var bara du som åkte.
Det var bara jag som åkte. Krutmormor var kvar hemma.
Just det.
Ja, så är det. Då tänkte jag ringer och börjar sondera efter uppfödare och sånt där. Och då, efter ett par samtal, så pratade jag med ordföranden och då visade han det sig att han bodde bara 20 minuter ifrån där jag skulle hämta tomma fodertunnor i en laggård. Och då var ju han så glad och oerhört generös, så han tog ju en av sina bedömda stamboksförda avelszoner som han skulle börja avla på nu, så fick jag ju köpa den. För han hade föräldrarna kvar så han kunde dra upp nya då, va? Så Jag hade ju med mig en tupp när jag åkte iväg. Alltså det är så synd, Kalle, att inte vi fick till det där när du var i sportlovet. Alltså tänk när du hade suttit i fjällen där.
Mm.
Och pratat. Jag sitter och pratar i bilen. Vi löser uppgiften och levererar en podd. Och så gal tuppen i baksätet.
Ja, det hade varit snyggt.
Ja, så är det. Nej, men den mår jättebra hos sina nya hönetuppen där. Men då hade jag ju bur och allting. Så jag fick med mig en sån jättefin hona hem nu då. Som en första djuret då i den nya omstarten. Jag känner jag är jättetaggad på det där.
Alltså. Är hon då dräktig eller?
Nej, det är hon inte. Jag har kontakt med några, men det är en bit dit. Och jag eventuellt åker och hälsar på dem. De har 2 honor och 3 hannar och de är ju obesläktade. Just det här att du kan få många kombinationer, även generationer med en sån uppsättning. Så de har lagt ner ett jättejobb på det där.
Mm.
Så jag ska försöka köpa åtminstone 2 obesläktade ungar av dem sen här. Det blir väl om 3 månader ungefär då. 1 månad i magen och så får de växa ett par månader innan de säljs då.
Just det.
Men så då kan jag ju åka dit i förväg faktiskt och låna en hanne där då.
Hoppas att de fattar tycker för varandra. Du, jag vill gå tillbaka till Josefs fråga här.
Ja, fodret. Det är det som vi ska komma till.
Exakt.
Och det är... vi tänkte ju kört ett projekt, vet du. Kommer du ihåg det med Fröbanken när vi hade dem som sponsor med foderbeter och solrosor och sådana grejer?
Mm.
Och han fick ju aldrig in det där. Logistikproblem och få tag i fröer och sådana här grejer. Nu har de kommit... Så nu finns det. Det finns kanske på andra ställen också. Jag har sett att det finns foderbeter. Men Fröbanken har i alla fall det nu då. Så att titta in där så ska det finnas där. Och det är foderbeter. Det har ju använts mycket till idisslare, kor och mjölkproduktion och så historiskt. Det är faktiskt det man kan odla. Och det används både i trädgårdsodling och i åkerbruk. Det ger mest energi per kvadratmeter av allt man kan odla i princip.
Mm.
Så att där får man, och det är ju dessutom att du kan ju förvara det, jordkällare, stukor och så vidare om du vill då. Va? Så att du får det som ett vinterfoder och komplement.
En sommarstuka.
Ja, man kan dock inte ge för mycket till kaniner. Men hönor, de är verkligen bra. Det är som att ha en liten gris nästan. Man får finfördela grejerna alltså. Det går ju då, alltså det finns ju restriktioner och sånt på det idag, att man ska vara försiktig med matrester och sånt där. Men om du tar i nödtider och i ditt eget hushåll och så vidare, så är det ju givet att du omsätter skal och andra rester hos hönsen, va?
Ja, men givetvis.
Så är det ju, va? Och om vi säger så här, vi hade ofantligt fina kålrötter. Så kursdeltagarna i fjol, de fick ju plocka med sig kålrötter och sånt där när de var här i september på ta tillvara dagen. Och vi släppte ut hönor och så vidare sen. De tuggade ju i sig kålrötterna där då, så att vi fick inte så många kålrötter själva. Jaha. Jag hade sett fram och få, alltså... pomfrit eller vad ska jag säga, strips på kålrötter. Mm. Det är fantastiskt gott.
Alltså. Ja, jag är på kålrabbi.
Ja, oh. Men det blir också jättebra förmodar jag. Det är ju också den här milda, söta kålsmaken i det. Va? Alltså det slår ju de här, är det sötpotatischips som finns? Jag tycker nästan de är ännu godare, de här kålrotsstripsen faktiskt.
Men sötpotatis är lite mer amerikanskt, så vi kanske spelar högre.
Ja, du menar, okej. Okay. Men,
alltså, det är en kulturell grej.
Ja, men sötpotatis är mer svårodlat här. Kålrot är ju till och med, den heter ju swede på engelska eller på amerikanska.
Just det.
Men i alla fall, så att de alltså tuggar ju i sig och pickar i sig hela stenhårda kålrötter. Så att det är ett jättebra foder som man kan odla själv. Speciellt foderbete då som har ännu högre energiinnehåll då, va. Och det går att komplettera. Man kan hänga, så ett sätt är ju att ge morötter också, så får du A-vitamin och karotin, ja, sådana saker till dem också då. Som, alltså, så det är ju som ett komplement av morötter, va? Men foderbeter är någonting du kan producera för att ge i lite större mängd i en, vad ska vi säga, krissituation då, framförallt. Men jag tycker vi ska provodla detta nu, och att många faktiskt känner att nu satsar vi på detta. Vi kan prova där vi befinner oss, direkt sådd, plantuppdragning om det är besvärligare, och kombinera både prova sådd, plantuppdragning även i besvärligare delar av landet och högre zoner och sånt där, och se var, hur långt, hur besvärligt kan det vara för att det ska funka liksom.
Gud vad kul. Alltså, det är väl en jättebra uppmaning till lyssnarna att
ja,
testa att odla foderbetor och sen hör av er, berätta att ni är med och hur det går och så vidare.
Mm.
Där tappade vi Patrik. Hörrni, jag tror att vi säger så för idag. Hallå? Hallå?
Tjenare.
Du är så nervös när du ringde så du la på.
Ja, jag försökte få stopp. Det ringde överallt. Jag tror det var... Jag lyckades ringa 112 till och med nödsamtal där jag klickade på fel knapp. Det blev
jag började försöka avsluta utan dig, Patrik. Det är mycket lättare när du inte är med.
Ja, precis. Nej, men vi har en grej kvar då. Förutom foderbetan där, så är det en annan energirik gröda, och den har många andra bra grejer också. Och den är ju den här som ingick i de tre systrarna, så det blev fyra istället. Så de tre systrarna är ju majs, squash och störbönor som klättrar på majsen. Lägger du till solrosor där också, så får du ytterligare någonting för bönorna att växa på. Och det är väldigt intressant för insekter med de stora blommorna där. Men du får ju också otroligt energirika frön.
Just det.
Och nu har jag vitryska vänner, och jag diskuterar detta och pratar för dem, och börjat med mycket höns också. Nej, men vi sitter och skalar solrosfrön och äter och har det i fickan. Och för mig låter det ju liksom där, sitta och handskala solrosfrön. Men för dem var det absolut inget konstigt. Det gör man i Östeuropa alltså. De är från Belarus då, men har bott i Sverige i många år. Och ja, så att, men framförallt om man tittar på det som djurfoder, för att svara på frågan här, så är ju det ytterligare ett, va, där du kan få energi, näringsämnen. Här har du fett och sådana saker, oljerikt, va, och ge till hönorna också. Och de är ju fröätare. Kaninerna kan man nog möjligtvis vänja, ge med skal och allting så det blir fiberrikt, och kanske ge ett eller två frön först, och så ha teskedar och ge dem i princip, alltså, som ett extra energi.
Jag har en kanin som lever fritt här på gården.
Ja.
Och den tycker väldigt mycket om vete.
Mm. Ja, okay. Men vete, det, men då kan du, det, visst, det går att odla vete. Man kan så havre och göra kärvar och torka. Det kan du ställa in till hönorna, hänga upp. De kan äta och så vidare, så får du strö samtidigt och så, va? Så att det går att göra enkla lösningar utan att behöva tröska och så också när det gäller sådana där grödor. Men jag vill ändå lyfta solrosen. Just det här att kapa av, torka själva blomman. Var med dock på, av egen erfarenhet vet jag att den möglar väldigt lätt, va? Så det är just att få till torkningen då. Vi har ju tagit det någon gång tidigare där, att gör ett snett, vasst snitt en bit nedanför blomman och vänd upp och ner på blomman och trä på den på det där vassa snittet, så får den vara kvar och torka på plats om det inte regnar och så vidare, då, om det är torkväder. För sen är det bara att hänga upp den. Knyt fast den i den här skälkbiten under blomman och häng den in hos hönorna, eller lägg den på backen om du vill, och så pickar de ju loss solrosfrön och äter upp det där då. Också ett energirikt tillskott. Men sen har du ju det här vetet igen. Vete är det som du kan lagra längst, som går att få tag. Nu har ju vetepriserna, det är ju en av de grejerna som rusar i höjden här, va. Det blev en av mitt livs bästa investeringar med högst avkastning på kortast tid när jag köpte vete i höstas.
Alltså har du sålt den nu?
Nej, men det är fortfarande ett värde i den just varan. Det kan gå upp 3-4 gånger priset, kanske fram i höst om det vill sig. Va?
Du, vi måste svara noga på Josefs fråga nu. Vi menar byt ras ur ett beredskapsperspektiv då. Alltså för att en annan ras har bättre födelse och klarar sig bättre på inte pellets.
Ja, och så sen, är det.
Men vad är svaret på frågan? Hur länge klarar sig hönan på att enbart picka, äta naturen och matrester?
Okej, okay. Jag tyckte att svara på den egentligen inte alls i våran. De är ju i princip djungeldjur, va?
Där har vi den. Snyggt. Men också, jag vill också slå ett slag för en riktigt äcklig grej som jag gjorde för ett år sedan, eller två kanske. Det var ju att det var en höna som dog. Då la jag den i en plastbytta, borrade hål i plastbyttan och hängde i hönsgården. Då åkte flugor in i byttan och la sina ägg i den döda hönan. Det blev sen larver som då ramlade ur byttan i de små hålen och hönsen åt upp dem.
Jajamensan, det så kan du göra i fiskodling också.
Ja, smart.
Så fluglarver är ju en sån riktig stapelföda.
Tala för dig själv, Patrik. Du,
ja.
nu ger
som djurfoder.
Alltså, det går. De kommer få en chock, Patrik. De är inte beredda på att det skulle bli att de ska behöva lyssna en och en halv timme för att lära sig så mycket om beredskap. Men nu är det som det är. Tack för att ni lyssnar, hörni. Fortsätt höra av er. hej@katastrofen.se är mejladressen.
Påminner igen om sponsorn av dagens program här, kolonialvaror.se. Och vi har förhandlat fram en rabatt på 10% till våra lyssnare med koden beredskap. Och den gäller fram till den 22 mars. Så ungefär en vecka till har ni på er att handla där.
Då så. Vi hörs om en vecka om inte något oförutsett inträffar. Ta hand om varandra och ta tag i dina projekt. Puss och kram! Hej då!
Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.